Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur menscykeln eller olika preventivmetoder fungerar.
Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder. Och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mensrelaterade besvär.
Hormoner diskuteras ofta i media, men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen. Och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stärkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden.
Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar.
Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se.
Hinnsvepning, populärt men fungerar det verkligen? Det ska vi prata mer om idag, Rebecka.
Jajamensan, att svepa eller att inte svepa?
Du lyssnar till Babys podcast med mig, Carina Barnmorska, och partner in crime,
Rebecka, gynekolog.
Och ni där ute är så välkomna till dagens poddavsnitt när vi ska prata, som vi sa, hinsvepning. Membrane sweep, heter det så på engelska, Rebecka?
Membrane sweeping eller membrane stripping kan det kallas också på engelska.
Så de har lite fler ord för det här. Men du, det vi ska prata om, det är hur går det till, vad krävs, vad säger forskningen, fördelar, nackdelar, kanske risker och effekterna av det här.
Precis.
Och då börjar vi med, vad är en hinsvepning?
En hinsvepning betyder att man gör en undersökning, man gör en så kallad vaginal undersökning. Och då krävs det att livmodertappen är lite mogen, det vill säga att den har riktat sig lite framåt i förlossningskanalen och att den har öppnat sig lite grann. Så att man faktiskt kommer in med ett eller två fingrar innanför inre modermunnen och helt enkelt kan känna på hinnorna på barnets huvud. Och själva svepningen är egentligen att man gör en cirkelrörelse med ett eller två fingrar för att lossa fosterhinnorna från modermunnen, helt enkelt.
Har du en känsla av att vi alla som gör det här, barnmorskor eller läkare, att vi vet egentligen vad det är vi gör eller ska göra egentligen?
Jag tror att det finns ganska mycket individuella skillnader i teknik, hur vi gör. Det är helt uppenbart att vi är olika bra på det. Jag har ingen studie, jag har inte gjort någon studie på kollegorna, ska jag säga. Men jag märkte ändå liksom på den förlossningsklinik där jag jobbade att det var så att vissa lyckades bättre än andra. Så nog har det lite med teknik att göra. Och jag tror att det också kan ha att göra med längden på fingrarna. Har man långa fingrar så når man ju mer. Man når ju bättre och kan svepa ett större område. Och då blir det också sannolikt mer effektivt. Och det man är ute efter, det ska jag säga, det man är ute efter när man gör den här svepningen, det är att när hinnorna lossnar från insidan på modermunnen, då frisätts det någonting som heter prostaglandiner och även oxytocin. Och det här är ämnen som vi normalt sett frisätter i förlossningsstart för att livmodertappen ska mogna ännu mer. Förhoppningsvis att en värk, alltså en förlossning, ska starta spontant. Ju större yta man sveper, desto mer prostaglandiner frisätter man.
Alltså, ju mer effektivt blir det.
Ja, så.
Har du en känsla av hur länge jag behöver svepa?
Det finns nog inte egentligen standardiserat. Om man tittar på hur studierna är gjorda så står det ju egentligen inte hur stor yta man har svept eller under hur lång tid. Men om jag bara skulle tänka på hur jag gör själv så kanske jag sveper i 10-20 sekunder. Knappast längre, för att det här är ändå lite obehagligt. Alltså det är inte superbekvämt för den som är gravid. Så därför vill man ju inte stå för länge heller. Men någonstans 10-20 sekunder brukar i alla fall jag göra.
Om man tar i mera så är lite mera, inom situationstecken, hårdhänt. Är din känsla då att det blir mer effektivt?
Alltså jag tycker, nej, inte hårdhänt. Det tycker jag inte att man ska vara. Därför att det är så att man behöver vara hårdhänt för att komma in med fingret. Eller hårdhänt för att svepa runt det. Då är det liksom inte läge för hinsvepning, då är det för omoget egentligen. Och är man hårdhänt så framkallar det ju bara ännu mera obehag och smärta hos den gravida. Så att jag tycker att man ska man hinsvepa, då ska man liksom med lätthet komma in med ett eller två fingrar. Och det ska ändå vara hyfsat lätt att föra fingret i en cirkel runt utan att man liksom stöter på motstånd eller att den gravida tycker att det här är smärtsamt.
Mm. Det är självklart.
Ja, så min mamma som är gammal barnmorska, hon brukar säga icke med våld utan med konst.
Med konst, ja.
Med konst.
Teknik.
Ja,
precis. Men du, då tänker jag direkt, det som bör förekomma här, det är ju dels informationen.
Mm.
Att vi ger ett informerat val och därmed ett samtycke från den gravida. Och där måste vi bli lite bättre. Ibland så tar vi för givet att nu ska vi göra vissa saker och där kvinnan faktiskt inte har fått den information som hon har rätt till med det här. Och det kan man ibland läsa i journaler, kanske inte så ofta, men emellanåt när man ser liksom att jag blev hinsvept utan att jag egentligen visste vad det innebar och gav mitt samtycke till det här, och så får det aldrig någonsin gå till.
Nej.
Och du var inne på det förut att det ska ju inte göra ont, men det kan ju kännas väldigt obehagligt.
Alltså jag tänker att det här är som egentligen vilken annan behandling som helst som vi ger, oavsett om det är ett ingrepp eller att det är läkemedel vi ger, så måste vi förklara innan vi gör det, vad är det här? Varför gör vi det? Vad finns det för fördelar? Vad har du att vinna på att göra det här? Men också, vad har det för biverkningar? Det måste man ha talat om och stämt av innan man gör det här. Och vi har ju inte tvångsvård inom förlossningen. Vi måste fråga först om vi får. Fråga om vi får undersöka. Fråga om vi får hinsvepa och så vidare. Och hela tiden, när vi hinsveper, hela tiden med ögonen riktade i vår patients ögon. För att det finns de som är lite sådär, jag biter ihop och inte säger någonting, men tycker att det är otroligt obehagligt. Men om man då bara som barnmorska eller läkare har ögonkontakt med sin patient, då ser man när det här är för smärtsamt eller för obehagligt. Även om den här personen inte säger något. Så det går alldeles utmärkt att se någon i ögonen samtidigt som man hinsveper den personen. Det tycker jag man ska ha som regel faktiskt.
Mm. Ja, det är självklart tycker jag. Från graviditetsvecka 37 plus 0 kan vi hinsvepa.
Det här ser ju våra riktlinjer lite olika ut. Både inom Sverige och internationellt. Men studierna är ju gjorda från vecka 37 plus 0 eller från vecka 38 plus 0, lite olika. Men i de flesta riktlinjer så står det att barnmorska får hinsvepa från beräknat förlossningsdatum. Men ska det hinsvepas innan det datumet så är det en läkaruppgift. Det kan vara olika på olika ställen i Sverige, det vet jag. Men de flesta har i alla fall de riktlinjerna.
Och varför? Vad är syftet?
Ja, men det ser ju det här att det finns en del nackdelar med hinsvepning. Vi har pratat om smärta och obehag. Det är också så att det kan börja blöda. Det finns ju mycket blodkärl precis kring modermunnen och det blir oftast en liten blödning, men det är ju bra om man kan undvika det. I vecka 37-38 så är ju livmodertappen oftast mer omogen än i vecka 40-41. Så att det är också en svårare hinsvepning. Det är lite stramare, det gör mer ont. Det är större risk att det blöder. Och det är också större risk att man får det vi kallar för pinvärkar. Det vill säga värkar eller smärtsamma sammandragningar som inte leder till någonting. Som inte leder till att livmodertappen öppnar sig. Utan bara gör ont. Så att det är nog rätt ovanligt att man hinsveper vecka 37. 38, om det inte är så att man har tänkt sig att den här födseln måste vi sätta igång i förtid. Och då kan hinsvepning vara ett sätt att göra igångsättningen lite lättare. Att man redan har förberett kroppen lite grann på att man ska göra en igångsättning.
Mm. Men du, infektionsrisken, vad jag kan se, den är ju ändå minimal om vi nu pratar nackdelar.
Ja, alltså hinsveper gör vi ju bara så länge fosterhinnorna är intakta, det vill säga att vattnet inte har gått. Och är hinnorna intakta, då är ju det ett skydd, ett mekaniskt skydd mot uppåtstigande infektion. Så infektion brukar inte vara något problem i hinsvepning.
Nej, det värsta är ju de här pinverkarna som många upplever efteråt, som faktiskt inte gör någon nytta. För hela syftet med en hinsvepning, det är ju faktiskt att vi vill på grund av överburenhet eller om det är någonting annat som gör att vi vill starta igång förlossningen. Och många gånger är det ju så att vi måste upprepa den här, om vi nu kallar den metoden, efter ett par dagar. Att vi gör den om och om igen.
Och det där är så intressant, för det finns egentligen inga riktigt bra studier som har kollat på hur många hinsvepningar som är optimalt och med vilket intervall. Det vet vi faktiskt inte, utan det är ju mer än vår kliniska erfarenhet att vi har märkt att om man upprepar det här med 2-3 dagars mellanrum så blir det mer effektivt. Men rent vetenskapligt så har vi inte supermycket på fötterna där. Utan där är det ju liksom mer än många års erfarenhet. Däremot så finns det ju väldigt många studier kring just hinsvepning och hur pass bra hinsvepning är för att minska risken för att behöva bli igångsatt eller för att liksom förkorta väntan till en spontan start. Och där är det ju lite olika från olika studier, men det finns en analys som heter Cochrane-analys. Där har man liksom plockat in 44 studier så att man skulle få ihop många fall helt enkelt. Och i den studien som är från 2020 så såg man att de som hade fått hinsvepning hade 20% högre chans till en spontan start. Sen finns det en studie som är från 2019 som också är där man har samlat ihop många andra studier och analyserat dem tillsammans. Och där var det till och med så mycket som en halvering av behovet att bli igångsatt. Så det ligger väl någonstans där mellan 20-50%.
Så det kan ändå vara någonting som vi rekommenderar. För det här är ju någonting som en metod och en ofarlig metod som har använts av barnmorskor och läkare under en väldigt lång tid.
Mm.
Men vi kräver fortfarande det här, eller kräver, vi ska ändå informera och få ett samtycke av den snart födande till det här. Vad har man mer sett i forskningen där? Det är bra att vi har lite vetenskap med oss.
Mm. Det man har sett i forskning, det är en ganska rolig uträkning. Man har räknat ut hur många gravida behöver vi göra hinsvepning på för att undvika en igångsättning. Och där är det så att vi behöver göra hinsvepning på 8 gravida för att få bort en igångsättning. Och det här är någonting som man kallar då för numbers needed to treat. Det är liksom en beräkning som man gör i ganska många situationer när man studerar hur pass bra en operation är eller hur pass bra ett läkemedel eller någon annan intervention är. Och att just att behöva svepa 8 för att minska en indikation, det är ändå ganska bra siffror. Mycket av det vi gör i vården så har vi betydligt högre numbers needed to treat för saker som vi gör. Men det här gäller ju också att vi hinsveper rätt person i rätt tid med samtycke.
Och med rätt teknik.
Ja, vad som nu är rätt teknik, för det är inte heller riktigt standardiserat eller beskrivet. Och det är ju svårt att, så man kan ju beskriva för någon, så här gör jag. Men det är bara en själv som liksom kan känna med fingrarna hur gör jag. Och vi har alla olika långa fingrar dessutom, vilket sannolikt har en viss betydelse.
Mm. Ja, men jag tänker mer på det här att tidigare så vet jag att man pratade om att man bara gick in i livmodertappen med kanske 1 eller 2 fingrar. Beror på, det måste ju vara lite öppet som vi sa förut. Mm. Det måste ju vara öppet för åtminstone att komma in med 1 finger. Men att man då svepte runt vid själva inre modermunnen och inte touchade fosterhinnan. Och då blir det ju inte så effektivt. Då har vi ju lite fel teknik. För det är ju det här det handlar om. När vi vill frisätta de här bra förlossningshormonerna.
Ja,
prostaglandin och
oxytocin. Precis. Och det är ju så här, visst är det så att bara av att man gör en vaginal undersökning och är och petar på livmodertappen så frisätts du lite utav prostaglandiner. Men inte tillräckligt mycket. För ska det bli effektivt, då behöver man komma åt så att man lossar hinnorna från insidan av modermunnen. Helt enkelt att man känner barnets huvud. Så att man liksom, ja, gör en liten cirkelrörelse, klappar bebisen på huvudet lite grann, lite försiktigt. Då har man kommit på rätt ställe. Så att man ska ju nå barnets huvud med sitt finger när man gör en hinsvepning. Och då kommer vi också lite grann in på när ska vi inte hinsvepa.
Ja, exakt. Det var min nästa fråga.
Ja. Och till exempel om det inte är huvudet neråt utan att det är ett säte neråt, då ska vi inte hinsvepa. Eller om det är en bebis som ligger på tvärsen eller en bebis som ligger högt upp i bäckenet, det vi kallar för högt och rörligt, då ska vi heller inte hinsvepa. Sen kan det ju finnas saker som ligger i vägen för den inre modermunnen, föreliggande moderkaka eller att man vet att det går ett kraftigt blodkärl förbi inre modermunnen som heter vasa previa. Det har man ju sett det på ultraljud liksom under graviditeten i så fall. Då ska vi inte dit och peta, för då finns det risk för blödningar. Är det som så att man vet att det här är ett skört barn som kanske har en tillväxthämning eller har någon typ av avvikelse, så ska vi heller inte hinsvepa. Och du nämnde det här med infektion förut. Det är egentligen bara vid HIV-infektion som vi inte får hinsvepa, för att det kan öka risken för att det förs över till barnet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det är den enda infektionstillståndet som vi egentligen har på våran kontraindikationslista.
Och alla de här, då ska vi inte, det är ju för att vid de tillfällena som du har pratat om nu, Rebecca, då är det att vi vill ju inte starta upp en förlossning, utan vi vill ju ha kontroller på de här bebisarna och mammorna, eller födseln, helt enkelt.
Mm. Sen när det gäller de som har fött med kejsarsnitt tidigare, där skiljer sig ganska mycket åt olika riktlinjer. Jag satt och letade lite. En del regioner har ju sina riktlinjer liggandes öppen på nätet, så att säga. Så jag har suttit och kikat lite hur det är med tidigare kejsarsnitt. Och i en del riktlinjer så säger man att de som har fött med kejsarsnitt ska inte hinsvepas i kommande graviditet. Och i en del så står det att det går alldeles utmärkt. Och ytterligare en tredje variant så står det att ja, det går bra vid tidigare kejsarsnitt om den här personen har fött vaginalt en gång därefter. Så vi gör alla väldigt olika i våra riktlinjer där. Och orsaken till det är att vi vet inte. Där har vi inte tillräckligt med vetenskap för att egentligen veta vad som är rätt. Ja, specifikt på den gruppen, så att säga.
Mm. Men du, har du en känsla av att, att det är lättare, är det mer effektivt att hinsvepa någon som fött vaginalt tidigare?
Ja, jag skulle säga som så att det beror liksom på när i förloppet man hinsveper. Därför att det man behöver är ju en viss mognadsgrad. Vi säger att livmodertappen är öppen, kanske 1 eller 1,5 centimeter och har blivit lite mjukare. Och är det någon som har fött barn vaginalt tidigare så kan det vara så att livmodertappen lite tidigare är så här mogen. Kanske vecka 38-39. Och någon som inte har fött barn alls eller kanske har fött med kejsarsnitt kanske får den här mognaden lite senare. Men då när den som har fött med kejsarsnitt kanske är vecka 39-40 så kan det vara lättare att svepa. Och det här är liksom bara min kliniska erfarenhet att det handlar om timing mer än egentligen om tidigare förlossningssätt.
Mm, okej. För jag kan ju tycka att är man omföderska så min känsla är ju att kroppen är snabbare på. Alltså när vi inducerar, sätter igång förlossning, om vi hinsveper, då är det som att kroppen är lite snabbare än när man gör det för första gången.
Mm. Jag tänker också att de som har fött vaginalt en gång tidigare kanske inte har samma behov av hinsvepning.
Det har de säkert inte.
För jag känner att det är nog inte riktigt de som sätts upp på min mottagningslista faktiskt. Den listan den brukar mera vara, ofta det är förstföderskor på den bokningslistan.
Ja, men det är absolut faktiskt min känsla också, att det är fler förstföderskor. Men var kan vi hinsvepa? Du sa på din mottagning och då pratar vi på barnmorskemottagningen.
Ja.
Där kan man hinsvepa. Man kan göra det på förlossningsmottagningen. Man kan göra det på antenatalen. Alltså inför, om du ligger av någon anledning. Inför förlossning på avdelningen. Du kan göra det på själva födande avdelningen.
Mm. Och det som behövs, det som man ska ha gjort innan man hinsveper, är ju naturligtvis informerat den gravida vad hinsvepning är, fördelar och nackdelar. Man ska också ha försäkrat sig om att det är barnet har sitt huvud neråt mot förlossningskanalen, att inte huvudet står för högt och rörligt, att det inte är någon kontraindikation, att det inte är en föreliggande moderkaka till exempel. Vi brukar också göra så på mottagningen där jag jobbar att vi faktiskt lyssnar på fosterljud innan hinsvepningen och efter hinsvepningen för att se vad tyckte bebisen om det här. Och är det något avvikande i fosterljuden redan innan, då gör vi ingen hinsvepning, utan då tar vi eller kontakt med förlossning eller specialmödravård.
Just det, för där kan man också göra, specialistmödravården kan ju också utföra hinsvepning.
Ja, jag fick en fråga om det här med tidigare konisering, det vill säga den här operationen man gör om man har cellförändringar på livmodertappen och om det går att hinsvepa efteråt. Och där skulle jag säga att finns det inte så jättemycket bra gjorda studier, så rent, men rent erfarenhetsmässigt så skulle jag säga att ja, det går att hinsvepa, men kan vara lite svårare. För en del som är koniserade, där kan livmodertappen bli ganska så stram och ärrig. Den är visserligen oftast något kortare i längden, så man på något sätt når ju in bättre med fingret på det sättet, men det kan vara lite stramt. Och där tycker jag att man får göra så att man försöker, är det öppet så gör man ett försök, men att man är superlyhörd för om det här gör ont eller är för obehagligt och då avbryter. För det kan vara lite stelare liksom.
Mm. Ja, det är mycket att tänka på vid hinsvepning, men effektivt kan det vara, Rebecka, eller hur? Mm. Och det kan vara värt att prova. Men som vi sa tidigare så kan det behövas en upprepning av de här hinsvepningarna. En och två, tre gånger ibland ju. Har vi någonting att tillägga?
Nej, men man kan ju också bara liksom sammanfatta med att säga att man kan använda det här för att öka chansen till en spontan verkstart. Men man kan också använda det för att på något sätt förbereda livmodertappen och förbereda livmodern och den gravidas kropp på en igångsättning. Det finns studier som visar att en igångsättning går lite snabbare och blir lite enklare om man har gjort insvepningar inför igångsättningen. Så att det finns två användningsområden kan man säga för insvepningen.
Och just då är ju fördelen att de här hormonerna har liksom börjat producerats. Och den kanske inte håller som induktionsmetod helt igenom.
Nej,
men en bra uppstart i alla fall.
Mm.
Så det kan vara bra att prova.
Mm. Och det här med, får säga, det här med hinsvepning, det har liksom verkligen gått lite i trender. Man tänker de här, ja, hur länge har jag hållit på? 22, 23 år snart. Ett tag var det så här, jo, vi skulle hinsvepa alla. Och sen, lite beroende på vad man jobbar, men sen hade vi, där jag jobbade, hade vi en kontroll i vecka 41 plus 3. Där man kom in då för CTG och ultraljud. Och då var det hinsvepning på alla. Och sen så svängde pendeln och så skulle vi inte hinsvepa överhuvudtaget. Och så har det svängt tillbaka. Så där håller det på lite.
Och varför tror du att man inte skulle, vad var argumentet?
Jag tror att det stramades åt ett tag, därför att just för att det var en del bekymmer med de här pinverkarna och blödning. Och jag tror att det kan ha hängt ihop med att vi generellt som yrkesgrupp var för dåliga på att informera. Så de gravida blev ju jätterädda när de fick så här ont och började blöda några timmar efter. Och då istället för att liksom på något sätt uppfostra oss att vi skulle informera bättre, så tänkte man att men vi gör inte det här alls. Sen är det så här att vetenskapen bakom, det finns mycket studier, det finns otroligt mycket studier, men de är små. Det är få patienter i varje studie och en del har inte jättebra studiekvalitet. Och det gör att när man samlar ihop alla studier och på något sätt värderar vetenskapen i den, så är det ändå så att man säger att det här är låg evidens, alltså låg bevisföring. Så det är ju inte en klockren igångsättningsmetod, och därför tror jag att man, då blir det lätt att det här kommer och går lite i trender. Några tycker att det här är superbra och så, ja, så blir det vanligare, och sen kommer några som tycker att det här ska vi absolut inte hålla på med, och så svänger det fram och tillbaka. Och så har det varit med mycket annat inom förlossningsvården också, om man backar 20 år tillbaka i tiden.
Ja, men det gäller väl det där att få lite nya färska studier som påvisar det ena eller det andra. Men här är det väl, vi var inne på nackdelar, men här är det värsta, kanske inte det värsta, men en nackdel är väl att inget händer. Att jag får, nu är det ju inte alla som har pinverkar, men det kan ske. Och pinverkar är ju de här som inte, ja, du har ont men det händer ingenting med livmodertappen, det som vi önskar, det som är syftet, att vi ska starta igång förlossningen. Mm. Och då blir det ju väldigt jobbigt. Den här blödningen som blir, som ändå är normal, för vi har sköra slemhinnor, och vi har varit inne på många gånger, vi har sköra slemhinnor i livmodertappen. Den ska ju vidga, den ska förkorta sig och vidgas upp, och den börjar ju liksom att förbereda sig för det. Men slemhinnorna är sköra och det kan ske en blödning i samband med den här insvepningen då. Så ja.
I den här Cochrane-analysen, den här databasanalysen, när man hade samlat ihop så många studier, i den så ingick det 3 studier där man också hade frågat de gravida hur pass nöjda de var med sin hindsvepning. Och det var nästan 700 kvinnor då, totalt i de här studierna. Och då visade det sig att även om det inte var mer än 20% högre chans till spontanstart i den här analysen, så var faktiskt de gravida väldigt nöjda. Och en av studierna visade att 88% av de som hade fått en hindsvepning ville ha det även nästa graviditet.
Trots att man inte då hade kunnat starta förlossningen.
Ja. Ja.
Och man vet ju som sagt inte, den kanske startade senare fast det tog lite längre tid också.
Ja, alltså en del studier har man ju gjort så att man har haft en kontrollgrupp, en som man inte då har hindsvept och sen en grupp som man har hindsvept. Och då har ju hindsvepningen lett till att väntan till en spontan start har varit 3 dygn kortare. Det här är ju jättesvårt som individ, som du själv som gravid. Vi vet ju inte när du skulle ha startat om vi inte hade hindsvept eller om vi hade hindsvept. För vi kan ju inte göra studier liksom på en person, och därför blir det ju på gruppnivå.
Mm.
Men individuella skillnader är ju jättesvåra. Och jag tror att vi svarar olika bra också, från person till person. Jag vet att jag har patienter som liksom, har man jobbat länge på en och samma mottagning så återkommer de ju nästa graviditet och nästa och så vidare. Och en del svarar fantastiskt bra och gör det varje graviditet. Och en del svarar mycket sämre, eller inte alls. Så att vi har ju liksom själva också en individuell variation i hur pass bra vi är på att frisätta de här prostaglandinerna och oxytocinet. Och jag kan villigt erkänna att för mig har det varit så supereffektivt med hindsvepning, så att sista barnet så hindsvepte jag faktiskt mig själv. Så tokig kan en förlossningsläkare bli.
Ja, och ja. Det ja, okej, okay. Långa inget, fingrar.
Inget jag rekommenderar där hemma.
Nej.
Inte för någon. Det ska vara ett proffs som hindsveper. Man ska inte göra det själv, men om man är förlossningsläkare och har långa armar och långa fingrar så kan man prova.
Ja, du ansåg dig själv som ett proffs, vilket jag ju i och för sig tycker att du verkligen är.
Jag var ändå specialist i obstetrik när jag gjorde det här.
Vill jag säga. Ja. Mm. Så inga rekommendationer till gemene man där ute att du ska hinsvepa dig själv. Man måste verkligen veta vad det är man gör.
Exakt. Inte själv och inte be sin partner eller så, utan det här ska ett proffs göra.
Mm. Mm. Ja, men du, mycket bra information om hindsvepning, och jag tycker att det var super att du tog upp de här lite nyare analyserna, vetenskapen, forskningen på det, för att det har inte funnits så himla mycket tidigare, vet jag. Mycket har varit ganska gammalt, men det är toppen att man samlar ihop. 700 är ganska många ändå. När kvinnor känner sig nöjda så kan det ju också vara, även om det nu inte ledde till att förlossningen startade upp, men att vi försöker, att vi gör någonting. Att vi är där och ändå provar att få igång det. För det här är ju en kan vi kalla det, en naturlig metod.
Mm.
Ofarlig sådan, i alla fall.
Ja, alltså det finns ju lite komplikationer i form av blödning och smärta och så vidare. Men i grund och botten tämligen ofarlig. Bara man är beredd på att det här kan hända så blir det ju inte så dramatiskt, så att säga.
Men där, Rebecka, kan vi rekommendera kanske att ta paracetamol, 2 stycken, 500 gram, 2 stycken, både innan och sen, så kan du fortsätta med det med vad det nu är för intervall på de tabletterna, men 6 timmar brukar det vara.
Mm.
6 timmars intervall.
Mm, precis.
Och värme dina, kanske akupunktur, kanske massage och lite så. Så att du mår så bra som det bara går.
Varmt bad eller varm dusch också.
Är det okej med varmt bad efter att du har gjort en hinsvepning?
Ja,
när du är inne på det?
Ja, för det går jättebra att bada hemma. Jag menar, om det är så att hinsvepningen gör att vattnet går, så ska man ju inte bada hemma, men det går bra att bada på förlossningsklinik. Men poängen med en hinsvepning är ju inte att vi ska ta hål på hinnorna. Absolut inte. Hinnorna ska ju fortfarande vara hela. Och får man då pinvärkar så går det bra att ta varmt bad eller varm dusch för att liksom smärtlindra.
Och det är härligt med bad och dusch och den här värmen när man har förvärkar, värkar i förlossningsarbete. Yes, nog om detta tror jag.
Ja, och tycker ni där ute att vi har glömt något eller missat något eller att ni undrar om något, så vet ni var vi finns. Ni hittar oss på Instagram, @babiespodcast. Släng frågor på oss bara, vi svarar så gärna.
Tack för idag, Rebecka. Tack för att ni har lyssnat där ute och på återhörande. Vi är snart tillbaka med ett annat spännande ämne, eller flera spännande ämnen. Eller hur, Rebecka?
Absolut.
Hör snart. Ha det gott.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.